Ja, men välkomna till Norsjö biblioteks podd som är tillbaks efter semestrar.
Woohoo!
Hej, hej!
Hej, hej! Och vi som är här idag, förutom mig som heter Berit Engqvist, så är det
Cecilia Ström
och Maria Olsson
och Maria Gustafsson.
Och vi jobbar ju alla på Norsjö bibliotek. Och idag ska vi tipsa om böcker som vi har läst i sommar.
Det var tanken.
Det var tanken. Så jag vet inte, är det någon som känns så taggad att börja med något tips? Eller ska jag börja?
Ja,
du får kör igång. Börja.
Jag kan köra igång. Jag måste säga att jag var lite så här, har jag någon bok att tipsa om? Jag kände att, har jag läst några böcker i sommar? Men när jag började titta på högen jag hade på nattduksbordet så har jag ju läst en del. Och en del har ju varit bra som jag gärna kan tipsa om. Bland annat så har jag ju läst en deckare. Jag brukar ju läsa deckare på sommaren. Och då har jag läst Jan Guillous, Den som dödade helvetets änglar. Men jag kan ju säga att det är ju inte som en vanlig deckare. Så att är man ute efter en traditionell deckare så är det nog inte kanske någonting. Men jag tycker han var roligt skriven för att hans huvudpersoner är ju den åldrade Hamilton och den åldrade Erik Ponti som var med i Ondskan och är väl som hans alter ego.
Och är det journalist. Den boken?
Ja.
Är det en ny bok?
Ja, 22.
Han är just det, alldeles.
Han var tryckt 21. De löser ju som ett mord tillsammans de här. Det är som lite roligt. Och det är lite, ja, han har lite anspelningar på James Bond och är lite så här äventyrligt. Men alltså det är ju som inte huvudspåret, utan huvudspåret är ju Jan Guillou själv, tycker jag. Att det är ganska självbiografiskt. Och mycket, ja, vad ska jag säga? Han nämner ju många kändisar vid namn och han är ju, skrädd ju inte orden om vissa. Och de namnen är ganska samhällskritisk och ja. Nej, alltså här ju, man blir så här, men oj, menar han allvar? Alltså, är det här sant?
Och han har inte maskat de namnen?
Nej,
nej, de är,
nej, är rakt ut.
Aha.
Vilka många som oj då. Man känner igen. Så det var ganska spännande att läsa, tycker jag.
Ja.
Och jag tycker att han ändå träffar saker i samhället som jag försökte hitta igen något speciellt stycke där, men jag kunde inte göra det nu i farten. Men han hittar av ganska bra vissa företeelser i samhället.
Vad kul.
Jag tycker att, du minns, vi var ju på bokmässan. Ja. Då fick vi inte så gott intryck av Jan Guillou.
Faktiskt
och då,
inte.
Efter det tänkte jag nästan, jag ska inte läsa något, men han gav lite annat intryck här.
Ja, vad skönt.
Vad bra.
Bättre.
Ja, vi kanske ska säga att
han kändes inte så trevlig.
Nej, helt enkelt. När han skulle hålla ett föredrag och var där mitt i bokmässan och det kom ett barn fram och ville hälsa på han. Så var han väldigt, han var inte trevlig mot det barnet. Och då blir man ju lite.
Jo, då föll han lite.
Ja.
Och lite översittare.
Ja.
Ja. Nej, men vad skönt att han fick
en
annan bild att visa.
En annan bild, nej, men jag tycker det var en spännande bok faktiskt. Absolut.
Jag har faktiskt hört talas om den där och lite småintresserad blir man ju när man förstår att det är om Jan Guillou.
Men själv. Också det är som ett roligt grepp, tycker jag, att han väver in de här.
Ja, men hans rollfigurerna. Stora, alltså.
Ja.
Att Hamilton och
Erik.
Ja, det var kul. Undrar om man har frågat de här kändisarna om lov. Alltså,
jag tror inte det. Nej, det tror jag inte.
Ja.
Och man blir lite sådär att man vet inte, är det, menar han verkligen att det här är sant? Eller,
lite nej, ovanligt.
Men, jo, det här känns ovanligt. Så det var den. Sen har jag läst Hjärtat som är en självbiografi av Daniel Bergman. Och han är ju en son till Ingmar Bergman. Och det här är hans debut som författare. Och i boken så, boken är som skriven till hans dotter. Jättefint. Det är som en kärleksförklaring till henne. Men också en beskrivning av hans uppväxt och föräldrarna. Om man nu ska jämföra de här två böckerna så så skriver han ju som hur saker var. Och mycket var ju inte riktigt så bra. Men han skriver ändå inte så där. Han är inte så där hänsynslös. Han är inte så, ja. Han är inte elak på det sättet. Men han skriver ju saker som man tänker, men hallå, inte var det så kul. För hans föräldrar, ja, Ingmar var ju pappan. Men också Käbi Lareti var hans mamma. Och de var ju båda kända och väldigt upptagna med sitt. Mm. Och ja, bland annat han var ju som uppfostrad mycket av barnsköterskor och sådär. Och när han var bara väldigt liten så tyckte ju Ingmar att han kunde ju ge bort Daniel till en barnsköterska. För hon bodde ju ganska nära. Då kan han ju bo där.
Nämen. Ja.
Det skulle ju gå bra, för han kan ju vara dit någon gång ibland.
Hälsa på.
Men alltså. Så han idag har... är ju det otänkbart.
Ja.
Och han beskriver ju att han har ju ingen tillit egentligen till människor.
Nej,
det kan man ju förstå.
Ja. Hey, jo.
Verkligen. Otryggt.
Ja. Men det är ju hans dotter som han då verkligen älskar och sådär. Men han har ju också drabbats ganska mycket. Han har både MS och hjärtfel. Mm-hmm. Och den här dottern, hon har ju nu blivit nästan så att hon inte... han är skild från mamman. Och dottern vill nästan inte vara hos han, för att han blir ju så dålig ibland. Oj. Alltså hans hjärta rusar ju så här. Alltså, börjar okontrollerat, så han måste ju ha akut hjälp ibland. Nej, men och han har ju också... Han har ju varit både... Han börjar ju som att sitta där i den där biografen som Ingmar hade där på Fårö. Där var han väldigt mycket och var väldigt intresserad av rent hur man visar film. Och så han var biografskötare, biografmaskinist. Mm-hmm. Och länge, eller ett bra tag. Sen blev han regissör. Han har regisserat många Beck-filmer.
Jaha.
Visste jag då inte faktiskt.
Nej, det visste alltså inte jag heller.
Nej. Och så, men precis så, jag vet inte i vilket sammanhang, så han vände sig om och nej, nu kan jag inte säga. Men i alla fall, han började jobba som ambulanssköterska. Eller vad heter det? Ambulansarbetare. Jag kommer inte på ordet just nu. Ja, för att han ville verkligen... Han provade på det. Det var nog för att... Under någon research förresten till någonting, någon film. Och då var han som sa tagen av det där jobbet. Så att han sökte och utbildade sig.
Mm-hmm.
Och jobbade på ambulans.
Ja.
I många år. Men nu när han då blev sjuk så kan han inte jobba längre. Med det. Nej, men jag tycker att det var en riktigt fin bok. Som en, ja, han är ju självbiografisk men ändå lite av en bladvändare. Man vill veta hur saker har gått.
Tror jag såg han, undrar om jag var på Bokkväll eller något. Han pratade lite om den där boken. Och han verkar så sympatisk, tyckte jag.
Ja.
Och det låter ju som boken också är som...
Den är sympatisk. Jag har aldrig faktiskt sett han själv prata. Men
nej.
Bara genom boken. Så känns han så.
Mm. Mm. Alltså jag har tänkt på den här Ingmar Bergmans hushållerska. Den boken.
Mm.
Jag förstod nog aldrig att han hade barn.
De kanske inte var så närvarande.
Nej, kan det inte vara så. Jag tror att hon ändå beskrev det på något sätt.
Jag kanske bara liksom flög förbi mig.
Ja.
Spännande man i alla fall.
Verkligen. Ja, men jag tror jag stannar med dem nu i alla fall. Kanske någon annan.
Ska jag fortsätta?
Ja,
du pratar om barn. Så har jag läst, det var det två böcker som handlade om lite om barn. Jag tänkte just det här då du pratade om att de tänkte lämna bort dem. Typ så.
Just det.
Jag läste en historisk roman som heter Haven som skiljer oss åt av Jill Thompson. Jag kan ju då börja med den som handlar om en mamma och hennes femåriga son. Jag börjar med att hon vandrar runt på gatan och inte vet något. Det här är ju i London under kriget. Och då är ju att hon har tappat minnet. Och vet inte vem hon är och var hon bor eller någonting. Och då får man som då det här, just i början då pratar just då får man veta att hon ja, och pojken blir omhändertagen på ett barnhem. Sen får man då bara höra lite eller berätta dem om att de bodde då där då, i ett hus. Mannen var död för han var ju omkommit i någon båt. Han hade varit med i kriget. Och pojken han var far på skolan. Och sen då hon öppnar dörren ska hänga ut tvätten så då ser hon en bomb.
Oj.
Och här där blir det just det där att hon tappar minnet då, sådär. Mm. Och den här kvinnan, hon är ju på ett sjukhus i många år och pojken hamnar ju då på ett barnhem där Lunder och ingen så här riktigt mycket kärlek eller någonting, utan han väntar ju och hoppas mamma kommer hämta han.
Ja. Mm.
Det är ju så att han, och de hade väl inte så jättebra, varken de får någon mycket kärlek av de här nunnorna eller någonting så. Och åren går och hon, mamman här, hon har ju som inte någon aning om vem hon är. Alltså, men hon känner att det är någonting. Alltså det är någonting som hon har saknat, men kan inte komma på henne. Förut då var det en gång då hon följde någon läkare var det, tror jag, om inte jag minns fel. Så, och så hör hon ett namn, eller hon ser en kvinna med ett barn och ja, de säger namnet Jack.
Mm-hmm.
Då var det precis som att det var någonting i huvudet som det där, någonting är det med Jack som hon förstår, det var ju pojken, ja, hennes son heter, mm-hmm, heter det.
Mm.
I alla fall han är då får man ju som följa mamman på sjukhuset och pojken i barnhemmet och sådär. Och då tiden då blir slut på kriget så får de barnen på barnhemmen en möjlighet att åka till Australien.
Mm-hmm.
Och få ett bättre liv, att ja, men värme och bo på gårdar och gå skola och sådär. Och han tar ju den chansen där, för att de har ju sagt att mamma hon är död. Hon är det, han har fått den då. Så han tar den chansen och han är väl i 10-12 års åldern då. Åker över då. Men det är ju inte som de säger.
Nej.
Där, utan de får ju, är ju barnarbete.
Som det blir. Nej men
alltså.
Ja, och då får man samtidigt följa ett barnlöst par i Australien. Så han jobbar inom myndigheten, den här karen. Och han har ju sett till att de kommer sig över de här barnen. Att de ska få över de här barnen. Så att de ska få lite vitare människor i Australien.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Så då får man följa lite både ja, men pojken och den här paret som inga har barn har. För då blir det så att den kvinnan i den familjen tycker som synd om de här barnen. Och tar hand om. Vill att han ska få komma något av barnen. Då blir det den här pojken Jack då. Som de då hjälper. Och, det. Och samtidigt följer man då mamman som till slut börjar ju hitta igen. Ja, men minnet då. Mm. Den delen. Jättebra. Och den här kvinnan hon har. Här är lite sann. Alltså det här har ju hänt.
Det har det. Ja, alltså i Australien.
Med, ja, och med det. Barn som blev skeppade över. Ända ut till mot. Var det 70-talet, till och med 50, 60 och 70-talet. I slutet så var det ungefär 10 000 barn som vart emigrerade.
På hon har aldrig hört dem.
Nej. För att hon hade lyssnat på radion. Och då var det en engelska premiärministern som bad om ursäkt. Till de här barnen, emigranterna som de hade gjort för länge sedan. Då, att de hade blivit skeppade över och de hade sagt att föräldrarna var döda och det. Och det stämde ju inte.
Nej.
Det var ju många som hade dem i liv. Och det var där det kom igång just den där sådde ett frö att skriva den här boken. Och då hade hon också tagit reda på och skriva i, ja men ville få kontakt med någon. Och då hade hon fått kontakt med någon som hade åkt den här båten som är stån i boken. Så hon har intervjuat en kvinna. Som var 94 år då. Så att det har ju lite sannings i den här. Så att det läsvärd var jättebra.
Mm. Lät bra.
Mm.
Spännande och sorglig.
Ja, ja, på samma gång. Mm.
Fast det är bra.
Ja.
I slutet.
Det är ju skönt.
Ja.
Ja. Sen har jag också läst den. Jag har också med barn. Jag förstår inte varför det var två stycken efter varandra. En roman som heter Såld på en måndag. Och var också jättebra. Det handlade om en ung journalist som ska skriva för en tidning där. Och han kämpar på och försöker hitta lite små stories och så. Och så var han ute och körde och hittade bara ett hus där det satt två barn på en bro. Han tyckte om också att fota, så han tog kort på de där barnen. För bredvid stod en liten skylt, det stod barn till salu.
Nej men.
Mm. Så han tog ett foto på det där. Och så tänkte han väl inte mer på det. Utan han fortsatte, men då kom han på att han kanske skulle skriva någonting just bara. Ja. Om den här barnen och det. Och han gjorde då ett litet reportage. Och då var det en sekreterare, en ung kvinna där som tyckte den där foto var fint också. Så att lämna in. Och den här redaktören skulle ju då ta den här artikeln som han hade skrivit. Men då hade fotot blivit förstörd. Så han var tvungen att ta ett nytt foto. Och när han kom dit så var ju de barnen var ju inte kvar längre. Men då grannhuset fanns det ju två barn. Som han frågade mamman om inte han skulle kunna få ta och arrangera. För han hittade skylten som var kvar från det andra huset. Så att han fick ju som göra ett arrangemang och gjorde en artikel och gick jättebra. Men han kände ju lite så här att ja, det känns inte riktigt bra att han tjänar pengar. Så han gedde tillbaka till familjen. Han for dit till smyg på natten och lämnade lite gåvor som ja, men läsarna hade läst och tyckte synd om de här barnen. Och, så han lämnade det på bron hos dem allt eftersom. Och, så det började gå bra och han flyttade till New York. Och började skriva där. Och gick bra. Man fick som följa han där. Men det var som ändå han ville kolla det här med vad hände med barnen. Mm. Så han åkte tillbaks. Och skulle kolla och då upptäckte han ju att de är ju såld. Han får veta att de är såld, de här barnen.
Det var på riktigt.
Ja, alltså då var de också sålda som han hade bara arrangerat.
De som hade arrangerat?
Ja, de var sålda. Och så då kände han ju riktigt så här, det här var ju, kändes ju inte bra. För det var ju ändå bara ett arrangerat bild.
Mm.
Ja.
Men alltså får jag bara fråga, när och var utspelar
sig? Utspelar sig under 40-50-talet i Amerika.
Ja. Just det,
och Christina McMorris heter hon som har skrivit det. Och det är nästan samma där också. Hon hade också hittat en tidningsartikel om ett sånt här fall. Som finns ju, som var under 40-talet. Som är, här fanns de som sålde sina barn. Mm. Så här är ju också lite så här sant.
Ja, jag tror man inte heller är sant.
Nej. Så nu var det ju så att han kände ju lite, mådde ju dåligt över att den här familjen, så han började ju ta reda på vad som har hänt. Så han tillsammans med den här sekreteraren började ju hjälpa han att söka åt de här barnen och vad som hände med mamman, för hon var ju också borta. Jättespännande bok faktiskt. Det var lite sorgligt, men bra slut var det i alla fall i de här böckerna.
Det var ju bra, för jag kom just ihåg att jag såg något i sommar. Alltså barn säljs ju idag i vissa länder. Alltså jag såg bara en nyhets på nyheterna. Nu minns inte jag vilket land det var, men det är ju ett fattigt land. Där de filmar en familj och där flickan som då var typ 10 år var nu såld till en 20 år äldre man. Mm. Och de filmar flickan och hon bara så här. Ja, så det var så gripande hennes när hon bröt ihop, när hon berättade jag ska bo.
Men så fruktansvärt.
Alltså så fruktansvärt.
Ja, än idag så är det ju.
Att det händer.
Ja.
Så är det ju horribelt. Ja.
Men det var så fattigt, de kunde inte ta hand om barnen. Alltså varför de skulle sälja dem?
Den här kvinnan, då får man ju, hon är ju sjuk.
Hon är sjuk.
Mm. Mm. Så det är därför hon gör det.
Mm.
Att hon hade ju en allvarlig sjukdom. Så det var därför. För annars var det ju inte. Men de här första barnen visste han ju ingenting om.
De fick han aldrig veta.
Nej, utan det var ju bara att han tog och skulle bara skriva något allmänt. Men just då bilden blev förstörd. Han var tvungen att gå tillbaka och ta ett nytt kort. Så då blev det som om de här barnen Att han fick ju som bara ta en bild, arrangera bara för att det skulle, och han försökte att det inte skulle synas riktigt.
Mm.
Men, och då blir de som blir sålda.
Ja, men alltså så hemskt.
Mm, också.
Men man tänker så här, alltså om man far dit och ser en skylt som barn till salu, skulle man inte typ ringa polisen? Men alltså, det kanske var så då.
Ja,
på man gjorde tiden. Så.
Ja, ja. Ja,
det måste ju vara ganska... typ allmänt känt att det var så.
Ja. Men och, lite grann, eller jag alltså inte sålde så, men det är ofta man hör släktberättelser hos folk. Ja, men det barnet växte upp hos den och det, bara, det är ju otänkbart idag.
Ja.
Men det var ju så för.
Ja, de såldes ju till och med till de som bjöd lägst.
Ja.
I Sverige.
Ja. Som alltså, kunde ta hand om dem
förlägst.
Det var ju här i Norsjö. De här figurerna är ju nå, de som var sist såld, tror jag, i Norsjö. Vi har som några träfigurer man kan få när man gifter sig. Vi har fått när vi gifte oss.
Okej.
Okay. Jag tror du har dem i ditt, haft dem i ditt rum.
Jag har dem, men jag har inte vetat att de var kopplat till det.
Ja, med det att göra. Vi fick ju som en berättelse kring dem. Och namnen och allt, men nu kommer jag inte ihåg.
Men sen var det ju också många som hade många barn, att några barn kunde bli lämnade till sina syskon, alltså, eller far av morföräldrar eller fastrar, mostrar, och alltså man hade inte möjlighet att ta hand om alla barn.
Nej.
Och så att då blev ju också att de blev uppväxt hos någon annan, men ibland kan det ju vara det många gånger släktingar som kunde vara
inom släkten.
Jo.
Nej, man förstår som inte det idag. Alltså,
nej.
Som du säger, otänkbart känns det ju nu.
Ja.
Men som sagt, det förekom i andra länder.
Och det känns ju inte bra. Nej. Oj, så hemskt. Man tyckte det ska vara liksom en upplyst värld, för vi är ju ändå alla liksom uppkopplade. Även i de fattigaste länderna finns det ju.
Men det är klart att de måste ju vara så desperat. Ja. Man säljer sitt barn. Det känns ju som det absolut sista man ska göra.
Ja. Jag ser ingen annan möjlighet.
Nej. För att klara dem som, om de då är många.
Ja,
men det är ju säkert så. Att det är nog rent det sista. Det är någonting att de har inte möjlighet. Eller kanske för just för att få mat för dag. Eller för, att det blir så.
Usch, vad otrevligt.
Nej, men läsvärda böcker.
Ska jag fortsätta?
Ja, men gör det. Det går bra.
Jag har läst också lite grann det här med barn.
Som ett ämne.
Ja, märkligt. Nej, men Under magnoliaträden med T.E. Love har jag läst. Och det, där heter huvudpersonen Austin. Och hon har just hunnit fylla 14 år. Då hennes mamma dör i barnsäng. Hon har jättemånga barn. Jag tror att de var 6. Men det är inte dags för förlossning. Så att alla andra har farit på någon marknad eller något sånt där, jag kommer inte riktigt ihåg. Och när de kom hem, då har ju förlossningen startat och mamman har ju förblött. Så att hon är död och barnet ligger ju också och är jättenära att dö. Men de lyckas rädda barnet i alla fall. Och då går pappan in igen. Men man förstår som att han har nog varit lite psykiskt sjuk hela tiden. Han har haft upp- och nedgångar så här. Men då blir det ju jättemörkt. Så att det fall på Austin att ta hand om alla sina syskon. Och då försöker hon ju liksom att sopa mattan och framför pappan och absolut inte avslöja för någon hur hemskt de egentligen har det. För hon är ju inte redo. Hon har ju jättemycket små syskon som är, men det är blöjor och välling och sådär. Så att hon tvingas ju att bli vuxen direkt. Så det handlar ju lite om det. Förlorad barndom och att känna sig helt ensam i världen.
Är det här under nutid eller sa du det?
Nej, det sa jag inte och det eller vet det? Jag då inte riktigt heller. Så. Och liksom det att boken går som ut på att man ska tänka det att det kanske är bättre att man delar vissa hemligheter med varann. Därför att alla har vi hemligheter som vi bär på. Och tillsammans så kan man ju hjälpa varann ur de här. Och hon har skrivit i boken, då står det så fint om förlåt. Att det handlar inte om att egentligen förlåta den man har varit ovänner med eller den man har sårat. Utan att förlåt handlar om att låta sig själv leva vidare utan att behöva låtsas vara någon annan. För det är också en kvinna som dyker upp i boken som bor i byn. Som, hon har alltid långärmat.
Mm.
Hon spottar alltid på kyrktrappen. Så att hon beter sig lite märkligt. Men då får hon en dag se så här att vid handleden att hon har någon form av tatuering. Och då förstår man ju sen att det är en jude. Och att hon har suttit i. Och att hon vill dölja det. Alltså hon vill inte visa det.
Mm.
Så att hon blir ju en del i den här processen sen. Att liksom, hon blir också frigjord eller vad man ska säga. För hon lyckas ju, hon har ju aldrig förlåtit för det här. Det hon varit utsatt för. Men då börjar hon ju liksom göra det. Och då lever hon ju ut fritt. Kan ha kort ärmat och börja skaffa kompisar och vänner och sådär. Så en himla fin berättelse om det.
Mm.
Mm. Under magnoliaträden. Den här har de ju sagt har varit lik när kräftorna sjunger.
Mm.
Den boken.
Mm.
Att det är som
tyckte du det eller var det?
Ja, på ett sätt så tycker jag det. Men den när kräftorna sjunger, det är liksom the top of the line för mig. Mm. Alltså, den är så sjukt bra.
Mm.
Så den här var bra, men jag tycker inte att den var lika bra.
Nej.
Och liksom lite på ett annat sätt, men ja.
Men är det någon verklighetsbaserad? Eller?
Nej.
Nej, det är en roman.
Ja.
Mm. Just det.
Mm. Nej, men det var jättebra faktiskt. Den har jag läst. Och sen har jag också läst Ett ärligt liv med Joakim Sander. Har jag läst en spänningsroman. Vi har han på roman. Jag såg att en del andra bibliotek hade han på deckare och thriller också. Och det är ju liksom en sån historia i den. Samtidigt. Men det handlar om den här huvudpersonen då. Som liksom är född i en liten ort. Ungefär som Norsjö får man för sig. Och han vill bli någonting stort. Han vill förändra världen. Och hans föräldrar. Och det innebär för han är det då liksom. Han ska bli jurist. Han ska söka till Lund. Det är jättelångt bort. Men hans föräldrar tycker att. Men vem tror du att du är?
Mm-hmm.
Det räcker väl med. Att du läser affärsjuridik, då kan du fortfarande bo hemma och så här. Men han driver igenom det här, han ska till Lund. Och han är också väldigt ensam i den här byn som han bor i. Men direkt han kom till Lund så blir allting fel från början. Han hyr ett rum hos några jätterika som har typ föräldrar som har startat fondföretag och får in hur mycket pengar som helst. Och han har fått en klocka i examenspresent av sin mamma. En certina som kostar runt 3000 och han är jättenöjd över den där klockan. Så han vill ju gärna ha den och liksom visa, kolla vad jag har. Men det är ju bara det att de här har ju klockor för 50-100 000.
Oj.
Så att det går ju inte som han har tänkt sig. Alltså han blir ju som ingen. Så, och de är ju på ett sätt trevliga och så här bjud med han på fest och så där. Men då gör de ju det. För då får du komma på den här festen bara du stökar bort och diska undan och sådär.
Mm.
Och så är det lite mobbing också då typ mot han och hans klädsel och sådär. Så att det här handlar ju egentligen om ett osynligt klassamhälle som vi alla vet finns.
Mm. Mm.
Men här är som ingen som erkänner att det är ju så här.
Mm.
Det är svårt att komma sig någonstans, komma sig in och, och så. För det, är ju, det säger man ju ofta till sina barn. Du kan bli rent vad du vill. Men frågan är
det riktigt sant?
Kan man det?
Mm.
Ja, precis. Och för Sander så blir det så att han blir som upplockad av ett annat gäng som är lite så här vill ifrågasätta alla samhällets strukturer och visa på att om jag håller på att svälta ihjäl så kanske det inte är så fel om jag skär en limpa.
Mm-hmm.
Så att han blir ju indragen i kriminalitet rent och förstår inte det förrän det är för sent. Och sen dessutom blir han då sviken av de här. För de offrar han. De har hela tiden tänkt det här.
Mm.
Och då blir han ju liksom ännu mer ensam och tänkt, men vad är detta? Så slutet kan jag inte avslöja, men...
Vet du vad jag tänkte på när jag hör? Alltså, snabba cash. Alltså, men jag vet inte alls om de är lik, men han vill ju också som komma upp sig hela tiden.
Ja.
Hamnar ju som ändå kriminalitet och...
Ja, lite så.
Lite så.
Mm. Mm.
Och liksom kanske att det är vi själva, alltså det är samhället och de normer som vi låter vara. Det är det som rår för att det kanske att det blir så här.
Det här med gängkriminalitet och så vidare kanske till stor del bottnar på att vi har så stora skillnader. Men här är det ingen som pratar om.
Nej, det är ingen som vill kännas vid. För man kan ju känna av det här väldigt starkt. Det tror jag vi alla har gjort någon gång. Liksom att man känner att man är accepterad fast egentligen inte. Att man är lite fel. Sådär.
Inte riktigt passa in.
Ja.
Och då kan det ju bli fel om man vill då försöka. Och så hamna på fel sida.
Ja.
Ja.
Ändå fort. Kanske det blir så.
Men någon som skriver roligt också för att man får inte veta allt. Man får inte veta hur det riktigt är med allt. Dels med det här gänget. Vad är det egentligen för gäng? Vad håller de på med? Är det rätt? Är det fel? Vad är det för något? Man får som ingen grepp om det riktigt. Och inte heller alltså, huruvida han lyckas bli någon i världen eller inte. Alltså i slutet då.
Nej, är lite öppet.
Ja, så att, ja, jag tycker han var jätteläsvärd.
Han skriver ingen på näsan. Alltså jag menar man får tänka lite själv.
Jo, man får verkligen göra det. Så att nu känner jag mig som taggad på det här. Så att nu ska jag läsa Girig Sverige efteråt. För jag tror att jag kommer att komplettera det här.
Får du svar på vissa?
Ja. Yes,
kanske.
Bra.
Känner du dig klar eller?
Ja.
Ja, jag har ju lite annat tema. Jag kanske avslutar med lite så här lättsammare nu.
Han var lite tung.
Lite där, tyngre. Det är som i nyheterna, de slutar alltid med någon lite så här mer
som
positiv.
Blir lite glad.
Ja, precis. Efter allt. Nej, men jag har varit väldigt mycket inne i trädgård och blommor så där i sommar. Jag har mest läst faktaböcker faktiskt. Alltså bläddra och titta och inte så mycket romaner. Men den första jag tänkte tipsa om är Carl Fredrik, Mitt blomsterår på Österlen. Jag har ju som fastnat för han, jag började ju se den här tv-serien och han är ju så härlig. Alltså man blir som inspirerad av han. Och i den här boken då får man ju följa då Carl Fredrik under årets små alla månader. Och man känner ju igen lite grann så här från tv-serien också. Till exempel så gör han, har han en kärleksfest på Äckleholm då, där han bor. Och han gör även till Pride som en stor sån här valvbåge med blommor som var så himla fin. Jag ska säga, jag hade gjort en bild. Nu kan ju ni som lyssnar se bilden då, men
nej.
Det blir som en regnbåge av blommor.
Oj,
han fick ju mycket hjälp. Det var ju väldigt mycket jobb att göra, men han var ju så vacker.
Verkligen.
Och ja, men ni som kanske inte har sett serien kanske vill veta mer om Carl Fredrik. Och han är ju florist och trädgårdsmästare också. Han har en stor blomsterbutik på sin gård i Österlen, Äckleholm. Ja, men han säljer ju blommor och växter och träd och allt möjligt. Och ja, men i den här boken så visar han ju mycket om hur man gör blomsterarrangemang och ja, men det är vackra bilder då från hans trädgård och från naturen. Och, så man blir som inspirerad. Och så skriver han som för varje månad en liten så här kort text först. Bara han sitter som och filosoferar lite. Och, ja, men lite fakta också om blommor och så. Och ja, men jag tycker han är som en härlig personlighet. Det smittar som av sig tycker jag. Att han verkar älska blommor så himla mycket.
Ja. Man ser det på honom.
Ja, precis. Och man får ju även följa i serien och lite grann i boken också. Han har ju en sambo som heter Petter. Och han arbetar också nu i det här företaget och så. Och han har som en lite lugnare framtoning. Jag tyckte de kompletterar varandra. Ja, precis. Så den kan jag rekommendera. Bara titta i egentligen. Sådär.
Han ser jättefin ut i boken. Så himla fina bilder. Och
precis.
Inspirerande.
Och sen så har jag en till lite liknande egentligen. Krickelins livskraft från trädgård och hav. Den hittade jag här i våran, jag tror allt om trädgård. Vi har ju den tidskriften här. Ett boktips om den. Och jag har aldrig hört talas om den här Krickelin. Men hon verkar ju vara en bloggare. Och sådär. Och hon har ju också lite samma väldigt vackra bilder. Hon skriver om hennes trädgård. Och hon älskar ju havet och sådär. Och lite om sig själv och är också så här text och bild här ihop. Också mer som en ja, men inspirationsbok. Och så. som jag tyckte var fin att bläddra i så här på sommaren om man sitter ute kan titta. Mm. Ja.
Blir du så där inspirerad att du far ut i blombänken och börjar?
Ja. Kanske inte, riktigt kom igång med det, men jag har varit väldigt inspirerad, alltså snittblommor och sådär, och ha hemma någon fin bukett. Så jag tycker jag gör så mycket. Jag blir som livar som upp hela rummet.
Och man kan ju säkert få mycket tips och idéer. Bara enkla saker att göra.
Ja, men precis. Om man inte kan så jättemycket. Jag kan inte det. Men man får som ändå lite tips, tycker jag. Och att man får vara så här kreativ. Och behöver inte vara så där noga. Alltså, jag vet inte. Man ska göra så i och så.
Nej, det är skönt. Det är inte så.
Precis.
Kör egen stil.
Ja. Och sen har jag också med mig en poesibok för barn som jag ju älskar, som jag brukar låna själv, som jag tycker är så fin. Mm. Det är så himla fina bilder, tycker jag, och som gulliga. Mm. Själva poesin är också så fin, så jag tänkte jag kunde läsa. Jag tyckte det passade så bra nu, för nu är ju hösten här, fast det känns inte så idag.
Nej, idag väldigt är det full sommar.
Idag är det sommar. Som heter Mitt trädgårdsland. Jag står huttrande med träskor på i en frusen blomrabatt och undrar vad som hände med trädgårdsland i natt. Här växte lejongap och liljor bland flox och kamomill, dahlior och malva och tusen sorter till. Men frosten kom och vinden blåste alla färger bort och kvar blev bara tistlar av en särskild taggig sort. Nu står jag här och fryser intill min ödsliga rabatt och ser på vad på det som hände mitt trädgårdsland i natt. Så jag tänker att vi går väl mot det här med frost och så. Men som sagt, idag är det ju väldigt härligt ute.
Så fin.
Ja, och väldigt fint illustrerad. Och, man kan som bara också bläddra och titta. Så jag hade som med det här trädgårdstemat.
Den här Lena Sjöberg som har skrivit den här under ett rabarberblad. Visst har hon flera böcker som du tycker om allihopa?
Hon har flera. Hon har allt från, alltså vi har en så här småbarnsbok med lite så här poesi som man kan läsa för sin bebis till, men ung. Alltså,
vi har pratat om den där småbarnsboken någon gång, tror jag. Ja. Det känns som att
Christian är ju så himla fin, hej, som dikter till sitt barn och så där. Man får som följa under dagen och från morgon till kväll.
Ja, vad fint.
Ja, precis. Jag har nog inte sagt vad någon författare, men vad bra du sa, Lena Sjöberg. Ja. Kan rekommenderas.
Såg jättefin ut.
Och vi kom kanske att ställa upp alla våra boktips på den här, vi har ju som en skylt, vad ska man säga?
En skylthylla.
Skylthylla, ifall man vill hitta dem och låna.
Precis, vi gör det nu.
Inne i biblioteket.
Inne i bibblan så kommer man in då. Kan man se alla tipsen där och låna.
Poddböckerna. Jättebra. Ja, men alltså, vi har ju läst på riktigt bra.
Verkligen. Jag vet inte om jag ska tvärt nämna någonting bara om vad som ska hända på biblioteket i höst. Vi har ju inget helt spikat program för allting, men jag kan bara nämna några grejer. Till exempel, jag kan säga 31 augusti så har vi ett alla tiders möte här på Norsjö bibliotek. Där är alla välkomna, alla som är intresserade av kultur eller kulturhistoria. Eller alla tiders är ju en grupp av personer som är en väldigt fri grupp, eller jag ska säga. Både föreningar och privatpersoner som är intresserade. Så att alla är välkomna. 31 augusti klockan 13. Nej, men sen så har vi ju hållbarhetsvecka har vi planerat 19-25 september. Då blir det lite olika aktiviteter.
Och visst, då har vi ett arrangemang också.
Vi har ett arrangemang på onsdagen den 21 september den veckan. Då är Hildas Vilda, Sara med Eko-butiken och Kurt-Åke Holmqvist. De visar lite olika saker vad de jobbar med och berättar lite grann.
Det blir superkul.
Kurt-Åke, visst var det från Trädgårdsföreningen?
Ja, precis. Och kan bli mer saker. Och det här är som sagt inte Jag kan bara säga det som är lite spikat. Den 28 september klockan 18, då har vi ett författarbesök i samma arrangemang med ABF. Då kom Göran Bergmark och berätta om sin bok Norsjö fotboll. Dyslexiveckan 3-9 oktober brukar vi uppmärksamma på olika sätt. 5 oktober då har vi ett digitalt författarbesök. Sara Lövestam klockan 18. E-medborgarveckan uppmärksammar vi. Det är den 10-14 oktober. Då har vi lite drop in. Man får komma och få hjälp med olika saker. Digitala tjänster som man kanske inte vet så mycket. Kan man komma och fråga oss så kanske vi kan hjälpa. Eller hjälpa oss själva att lära oss. Vi är inga experter men vi kan försöka så gott vi kan. Sen har vi planerat en samisk kulturvecka. Vecka 42. 17-23 oktober. Och det är ett samarbete med ABF, Vuxenskolan, den samiska biblioteksbussen Julla Maja. Och vi har även kontakt med Skogs- och Samemuseet. Och vi ska ha ett möte om det, så det är inte så mycket som är helt spikat. Det vi vet är att Julla Maja, bussen, kommer att vara här under veckan och ha några aktiviteter. Det kommer att vara en konstutställning av Marlene Frank här på biblioteket. Och vi kommer att visa det samiska brädspelet på måndagen den veckan på kvällen. Men det kan bli mer saker då. Vi har läslov, så där kommer det att bli något. Aktiviteter, psykeveckan. Det som är spikat också är tisdag den 8 november klockan 18. Då har vi ett författarbesök av Malin Ackerman. Det är också ett samarbete med ABF. Det är under psykeveckan, och under psykeveckan den 10 torsdagen klockan 18. Då kom Julia Dahlberg att berätta om sin ätstörning hon har haft. Sen nordisk litteraturvecka, då är det ju lite saker som händer. Kura skymning, kura gryning och så vidare. Och så blir det öppet hus på Skyldsson. Ja.
Det var hela.
God jul! God jul! Ja. Ja.
Det tillkom på ganska
mycket.
Ja. Också.
Precis. Men det är ju en bra grund.
Ja, ja, precis.
Malin Ackerman, hon har skrivit boken.
Ja, den här senaste var ju någon självbiografisk. Ja. Den hade haft cancer. Eller
precis.
Men nu känner jag mig ute på lösmarken och hon riktigt ska prata om.
Men det blir då spännande i alla fall. Ja. Och det är ju ganska lokal anknytning där också.
Hon är väldigt aktiv inlandsaktivist hon också.
Ja.
Jobbar ju mycket för att
ha det bra här.
Ja, men precis.
Så man ur huset, kom till biblioteket.
Håll utkik. Vi brukar ju annonsera både på sociala medier och affischera och sådär.
Ja.
Handelsplats Norsjö kan man alltid kolla också.
Så det blir jättekul.
Ja. Så då kanske vi ska avsluta för idag.
Ja. Det kan vi väl göra.
Tack så mycket och välkomna in.
Ja, vi ses.
Hej då.
Hej då.
Hej.